Det var en gång ett gäng klimatnördar som satt och diskuterade en kväll. Klimatnördarna tänkte hur bra det skulle vara om man kunde beräkna sina utsläpp när man åker på en semesterresa och testade söka pengar för idén. Resten är historia som man säger, och nu har projektet klimatsmartsemester.se fått fortsatt finansiering. Klimatsmartsemester.se är alltså en hemsida där man kan beräkna sina utsläpp under en semesterresa. Allt uppbackat av klimatforskare från flera högskolor i Sverige som håller reda på att beräkningarna både är uppdaterade och korrekta. På hemsidan kan man också få tips och information om alla möjliga faktorer som påverkas av semesterresande, med allt från ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter av vårt resande till hur man reser mer hållbart. Jag ringde upp deras projektledare Fredrik Warberg.
Jag heter Fredrik Warberg och jag jobbar på en liten ekonomisk förening som heter Tidsverkstaden. Och, så jag är frilansande hållbarhetsarbetare sedan 25 år ungefär tillbaka. Och så har jag hamnade jag som projektledare för utvecklingen av den här sajten Klimatsmart Semester.
Syftet med hemsidan är att göra folk medvetna om att deras val av semesterresa påverkar klimatet på olika sätt. Och hjälpa till att skapa debatt både i samhället men också kanske i den egna familjen. Men var borde vi då alltså tänka på för att göra vår semesterresa mer klimatsmart? Warberg tar direkt fram elefanten i rummet som påverkar nästan hela din och min klimatbudget under semestern.
Alltså om man ska uttrycka det enkelt så är det att stanna på marken. Det är lätt att förstå och kort uttryckt. Och marken, då menar vi inte heller vattnet. För att alltså om det är någon som säger, då ska vi inte flyga, men då tar vi en kryssning liksom. Inget bra. Det kan vara bättre att flyga runt liksom, än att ta en kryssning till exempel. Då. Det finns ju folk som lever väldigt klimatsmart, tycker de så att säga. Va? Eller i alla fall så har jag många folk som säger, men jag sopsorterar och vi åker kollektivt och hej och hova. Och det har vi gjort i 20 år. Ja. Och sen så flyger de till Sydostasien en gång. Då har de blåst hela skiten liksom. kan man ju säga. Det är bättre att de har sopsorterat och kollektivt, men liksom, deras utsläppsstatistik blir ju helt förstörd av en resa till Sydostasien. Om de inte åker tåg eller cyklar eller något sånt där. Till exempel så är det ju förvånansvärt bra att åka långfärdsbuss. Det är inte alls dumt alltså. En annan sak är att om man säger så här, vi ska inte köra bil och sånt där, va? Men om man är 4 stycken i bilen liksom, så är det inget dumt sätt att ta sig. Alltså om man är 4 i bilen och åker ner i Europa till exempel, så kan det kan vara bättre än att ta tåget till och med, va? För att tåget går ju på el, de flesta. Går det på diesel så är det ju inget bra, va? Men om man åker tåg och det är elektrifierat, så beror det också på var elen kommer ifrån. Och liksom, åker man tåg i Polen så är det ju inte så jättebra, va? Men på andra ställen så är det betydligt bättre. Så att det är lite tricky det där. Men vi har ju det inbyggt i den här semesterkalkylatorn då, att vi har ju olika nationers elmix och sånt där, va. Så att ja, nej, vi har ju också regioner, ska vi säga, elmix som blir genomsnitt och sånt där. För det går inte att få exakt. Va?
Många människor kanske just funderar på det där, att är det bättre att jag reser ensam eller att jag reser i grupp?
Ja, det är ju alltså, i den här kalkylatorn då så räknar vi ju hur många personer det är vi som åker. Och ska man räkna ut utsläppen per person då, så är det egentligen bara i bilen som det gör någon skillnad. För att om man är 4 stycken och åker buss eller 4 stycken och åker tåg, så blir det ändå 4 personers utsläpp. Men i bilen så delar man på utsläppen. Så jag menar, jag vill inte uppmana folk till att köra omkring i bil och sånt där. Va? Men på det sättet, om man ska räkna utsläpp per person, så blir det så att bil får ganska bra resultat. Om man är många. Är man ensam och kör bil och har en dieselbil eller någonting som inte är särskilt snål, då är det ungefär samma sak att köra bil till Rom som att flyga till Rom.
Om vi tar det här med flyget, så kanske du flera gånger fått höra att flyget inte står för så många procent av hela världens utsläpp. Men det som behöver poängteras är att de flesta människor i världen faktiskt inte flyger. Utan det är bara en liten, liten minoritet som bor i rika västvärlden, som du och jag, som har möjlighet att flyga. Och då blir den enskildes flygresa en stor påverkan på klimatet. Så här förklarar Fredrik Warberg det.
Det är ju så att det är ungefär 2-3% av jordens befolkning som flyger varje givet år. Och det är de som står för 100% av utsläppen då, naturligtvis. Och så säger ju folk så här ibland att ja, men flygutsläppen är inte så stora. Det är liksom 3-5% av de globala utsläppen. Men om 2-3% av jordens befolkning står för 3-5% av utsläppen, så är det liksom, det är ju den gruppen som man behöver fokusera i. De som behöver kamma sig liksom. Det är inte de andra som behöver skärpa sig. Och sen så en annan vanlig invändning mot det här, det är ju att ja, men det är väl affärsresenärerna. De flyger ju hit och dit då. Men i Sverige är det i alla fall så att, jag vet inte hur det är i Finland, men i Sverige är det 80% av flygresorna är privatresor. Sen finns det också privatresor som till och med jag då tycker att ja, men det där kan ju vara, det kan man inte skamma folk för liksom. Ja, man ska inte skamma folk överhuvudtaget, men till exempel om ja, min dotter, hon var väldigt mycket i Sydamerika ett tag, och tänkte jag, tänk om hon träffar en kille där och bosätter sig. Hur går det då med min flygfasta? Nej, så då kommer jag att få bryta den fastan, för att jag kommer ju vilja hälsa på henne. Så det finns, och det finns ju många människor i Sverige som har rötter utomlands, och det kan vara svårt att ta sig utan att flyga. Och det där är ju inget, jag kan inte säga någonting om det. Jag tycker man måste få hälsa på sina nära och kära. Så det är egentligen det här nöjesresorna som vi kanske mest siktar in oss på då, va?
Och där vill Warberg gärna lyfta fram att nöjesresor ute i naturen, ute på landet, också kanske kan vara mycket intressanta, även om de inte ens är långt borta.
Människor i och livet i storstäder är mycket mer likt varandra än livet i Helsingfors och någonstans uppe i en by i norra Finland, kan jag tänka mig. Och det är samma i Sverige, kommer man ut på landsbygden här, va? Det är en helt annan värld, va? Det är exotiskt då. Så att utforska det som ligger nära, det kan vara coolt alltså. Det kan vara coolt.
En del kanske tänker att det här med klimatsmart semester, det handlar om att man avstår från någonting. Man avstår från att flyga, man avstår från all inclusive på dyra hotell, man avstår från nöjeskryssningar i Karibien. Men det många kanske inte tänker på är allt man får istället, nämligen att resan blir själva målet. Att när man stannar på marken och åker tåg, buss eller bil, kanske man stannar på ett litet café någonstans i Frankrike på vägen till Barcelona. Eller kikar in i någon obskyr kyrka i Danmark under resans gång. Det här poängterar också Fredrik Warberg, projektledare för klimatsmartsemester.se. Och att det faktiskt är ganska okreativt att alltid bara ta den snabbaste vägen som vi gjort hittills.
Men vad får man? Ja, om man ska ta flyget dit så tar det kanske inte så många timmar. Jag vet inte, beroende på om man bor, om det är direktflyg eller inte. Men så man får byta någonstans och så man follas in som djurfollor och får klä av sig och gå igenom säkerhetskontroller. Ja, man kommer fort dit, va? Men man missar ju en otrolig massa upplevelser på vägen. Man kan ju missa en cool övernattning i Hamburg. Man kan ju missa en kväll i Paris. Man kan missa den ohyggligt härliga nattsömnen på nattåget. Liksom. Man får många stopp, man upptäcker massa saker istället för A till B. Och så, man får så mycket kul grejer på vägen, va? Om man åker tåg eller om man packar in sig i bilen. Va? Man får helt andra upplevelser än att komma från ett regnigt Stockholm till exempel, eller regnigt Helsingfors, till ett alldeles för varmt Barcelona liksom på 4 timmar.
Sen när man är på plats då, hur är det med bo och ätande och sånt? Har det också att göra med något klimatsmart?
Absolut. Alltså, alltså transporten är det absolut största. Det är väl, jag tror vi har skrivit det någonstans på sajten, att det är ungefär 90% av belastningen då. Och maten har vi inte vi med, men ofta är det ju så här att när vi beter oss annorlunda när vi är på semester. Dricker mer alkohol och röjer runt och äter stora stekar och allt sånt där. Men det har inte vi med. Men boendet har ju en inte oväsentlig inverkan då på klimatpåverkan från semestrande. Om man till exempel bor på på jättestora lyxhotell med aircondition, pooler, inomhus, utomhus, uppvärmning, AC. Eller om man bor på ett familjepensionat, då. Det har en hel del inverkan. Och sen räknar vi också med att säga att om man bor inneboende hos någon, om man bor hos en kompis liksom i Barcelona, då räknar vi inte det. För att vi tror inte att de behöver värma upp ett extra rum och sätta på en AC till och sådär, va. Så det, vi har kategoriserat 4, tror jag, olika boendealternativ på den här sajten som ger lite olika utslag då. Och sen beror det också på vilket land. Det är en otrolig skillnad på om man tar Turkiet eller Polen, som har väldigt mycket fossil energi då, till bostäder och sånt där, och hotell och grejer. Eller om man gör det i Norge eller Sverige, som har jättebra energimix. Eller Frankrike för den delen, som har ganska låga utsläpp från sin elproduktion. De har ju kärnkraft, vilket man naturligtvis kan diskutera, men ur klimatsynpunkt så blir det inte så mycket i alla fall.
Den här hemsidan då, som sagt, klimatsmartsemester.se, vad allt kan man alltså få för information där?
Oj, ja, förutom alla de här beräkningarna då, va, att man picklar in då liksom varifrån man ska åka till vart, hur många nätter, hur många man är. Och så får man ju utsläppsdata då på olika färdsätt och olika boendealternativ då. Och så får man lite jämförelser, som till exempel man kan jämföra med att den här semesterresan, den släpper ut 75% av det vi i ett klimatomställt samhälle får släppa ut per år. Ja, en procentsats där. Och så får man ut hur mycket is som smälter i Arktis som resultat av den här resan. Och jämför med liksom ett års bilpendling med en normalbil och lite sådana här saker jämför med. Så det kan man ju få sådana små jämförelser. Sen har vi ju massa semestertips då, men de är ju bara i Sverige, de semestertipsen. Vi har en engelsk sajt också som heter travelandclimate.org, och där, det är för folk som inte kan svenska eller gillar svenska. Och där har vi inga semestertips, men annars är den likadan. Och sen så har vi också då väldigt mycket, vi har ju turismforskare med i det här projektet, och så vi har massa också väldigt intressant, tycker jag, information om vilka sociala, ekonomiska, politiska och klimatmässiga konsekvenser vårt semestrande har. Som att hur beter vi oss på semestern och vad får det för påverkan? Ibland säger man ju så här också, som ett argument för att resa långt iväg till något land som är fattigt men har turism som inkomstkälla, att ja, men det är ju bra för, man har massa argument, det är bra för demokratiutvecklingen och det är bra för den lokala ekonomin, men jag menar, ofta är det internationella all-inclusive ställen, va, som Och så har de som bor och arbetar där, de får jätteroliga löner och sådär. Så det är massa sån komplexitet. Så man får massa sån information också. Vad får egentligen semestern för effekter ur många olika aspekter? Va?
Och när vi nu också talar om att beräkna sina utsläpp, så är det ju för finländare ganska svårt att komma ut i Europa om man inte tar Sverigefärjorna. Vad säger Fredrik Warberg om dem?
Ja, alltså passagerarkryssningar, alltså rena passagerarkryssningar, hurtigrutten och sånt, va, det är ju, när man räknar på utsläppen per person så är det liksom katastrofalt. Men, och när man räknar ordinarie färjetrafik då, va, Silja och Viking och vad de heter, va, så räknar man på annorlunda sätt, för att där är det också massa godstransporter. Och då finns det massa olika sätt att allokera mellan hur stor procent som är last, och det finns hur många beräkningssätt som helst för det där, va. Och där, så där fördelar man mellan passagerare och last när det gäller utsläppsberäkningarna. Så att där är det ju inte så, det är inte lika illa som kryssningar. Nu kan jag inte riktigt de siffrorna för Finlandsfärjorna, eller färjorna mellan Finland och Sverige. Men Gotland kan jag. Och här är det då väldigt stor skillnad. Det är snabbfärja. Det är sån här, vad heter det, katamaraner, och som går på 3 timmar till Visby till exempel. Va? Då är det katastrofalt. Då är det bättre att ta flyget. Ju långsammare färja, ju bättre är det. För att farten och motståndet i vattnet gör ju väldigt mycket. Va? Så att långsamma färger är mycket bättre.
Om man sammanfattar det, så är det egentligen enbart 2 viktiga saker man behöver tänka på för att få en mer klimatsmart semester.
Det första då, det är semestra på hemmaplan. Dit du inte behöver resa så långt. Det andra är, håll dig i Norden. För i Norden kan du ta dig, det kan transportera dig bra, och dels så har vi bra energimix och sånt där i Norden. Och sen, ja, men sen är det det här att ja, det handlar egentligen om att hålla sig på marken. Och sen så på semestern, så när det gäller andra saker, boende och mat och sånt där, va, så det är klart det gäller hela tiden när man inte ska hålla på i onödan och köra bil, och man ska inte helst inte äta för mycket kött. Men det finns egentligen bara ett tips, så det är liksom håll på marken eller transportera det på ett bra sätt. Det är egentligen de två tipsen som man kan koka ner buljongen till, skulle jag vilja säga.
Det säger Fredrik Warberg, projektledare för klimatsmartsemester.se. Och jag som gjort inslaget heter Jasmin Urveder.